Jag har som överskrift: vår berömmelse är i Kristus. Och jag ska berätta bara en liten, jag vet inte om jag ska säga syn eller upplevelse kanske snarare, som jag hade för många år sedan. Och som jag aldrig har berättat offentligt. Men det var en helig stund vid köksbordet hemma. Och det var något år efter jag hade kommit tillbaka till Jesus och gett mitt liv till honom. Och jag satt med Bibeln framför mig, som jag ofta gjorde, i bön. Men när jag sitter där med Bibeln, då för en kort stund är det som att jag får känslan av att hela Bibeln öppnar sig. Allt liksom blir uppenbart. Och det strålar från hela Bibeln namnet Jesus Kristus. Det var väldigt starkt det där. Och med det visar Gud att det är Jesus Kristus det handlar om. Som är det centrala och det viktiga. Därför att Jesus uppenbarar vem Gud är för oss. Och vi läser från Ordspråksboken 29, vers 18. Så är det att när vi läser Bibeln och vi ber att Gud öppnar våra ögon, och ser vi, då öppnar han också våra ögon så att vi ser Jesus. Vi ser vem han är. Vem Gud är. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig eller välsignad är den som tar vara på Guds undervisning, står det här. I svenska folkbibeln står det bestämt form: utan uppenbarelsen. Jag har inte kunnat riktigt se om det står så i grundtexten. Men jag tycker att det pekar framförallt på Jesus där. Som är uppenbarelsen av Gud. Men också naturligtvis uppenbarelsen om Guds vilja i Bibeln, i sitt ord. Utan den går vi vilse, vi människor. Men i Bibeln så talar Gud om sin vilja för oss och uppenbara vem han är. Lycklig är den som tar vara på det. Och det ordet det beskrivs, kan också översättas att betrakta Guds ord, att bevara, att vakta över och att skydda. Hur skyddar man? Ja, man ser till att det inte blandas in något annat kanske, som inte kommer från Bibeln, utan att det är rent och klart Guds ord. Och Jesus säger i Johannes 14 från vers 21: den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den, eller hon är den, som älskar mig. Och här är samma ord, fast det är i Nya testamentet då på grekiska grundtexten, andra är ju på hebreiska. Det här ordet betyder också just att vaka över Guds ord. Att bevara. Och det ordet det beskrivs som att du bevarar Guds ord som den dyrbaraste skatt. På samma sätt som du bevarar det dyrbaraste du äger, så bevarar du Guds ord. Jesu ord. Det betyder också att noggrant observera och att lyssna. Vi kan ju läsa på olika sätt för att fylla oss med massor med kunskap eller teologi. Men när vi läser för att lära känna Jesus, för att lära känna Gud, så läser vi så att vi också lyssnar på det som står. I vers 23 fortsätter vi. Jesus svarade: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt, utan det kommer från fadern som har sänt mig. Och så hoppar vi till vers 26. Men hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Det är alltså den heliga andres uppgift. Alltid att peka på Jesus. Uppenbara Jesus. Föra oss till Jesus. Och vi går nu till första Korintherbrevet 1 och vers 30. Honom, alltså Gud, har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Som jag sa i överskriften, vår berömmelse är i Kristus. För allting är Guds verk i Kristus. Vi har inget eget att berömma oss av. Och det Paulus här citerar, det är profeten Jeremia i Gamla testamentet. Jeremia 9 och vers 23 läser vi från. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet eller skryta med eller prisa sin vishet. Sin egen vishet, alltså mänskliga vishet. Eller skina, lysa, det brukar jag ändå ta upp den där betydelsen ibland. Den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Nej, vad läste vi innan? Jesus är Guds vishet. Och han är Guds kraft och Guds rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Och om man läser i Jeremia där, hela sammanhanget, så ser man att det var just det här som folket gjorde. Man hade vänt Gud ryggen och man berömde sig av sin vishet och sin egen kraft och sin styrka, allt detta, sin rikedom. Men det som Paulus skriver i Filipperbrevet 3:10 om att dela Kristi lidande. Och det fick också profeten Jeremia göra här. På det sättet att han dels var förföljd och han var hatad därför att han gick Guds ärende. Men också att han hade en väldig nöd för folket. Som hade vänt sig bort ifrån Gud. Och det är också att dela Kristi lidande. Vi läste här att Herren verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Och vad står det om den heliga ande i Johannes 16:8? Jo, Jesus säger där, anden ska överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Anden överbevisar om synd. Och för oss att peka på Jesus, förlåtelsen, frälsningen som han ger. Nåd vill Gud ge. Han erbjuder förlåtelse för synd och skuld. Han verkar med rätt och rättfärdighet. Ja, vi tror och vi förstår att Gud handlar rätt och rättfärdigt. Alltid. Och Guds glädje, vad är det? Ja, det är att frälsa och frikänna oss människor. Att ge oss evigt liv. Så berättas det vid två olika tillfällen i Nya testamentet att faderns röst hördes från himlen högt. Så att folket som var där kunde höra, bland annat vid dopet när Jesus döptes av Johannes döparen i Jordan. Och så sa fadern, denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. I honom har jag min glädje. Gud handlar alltid i Kristus, i Jesus. Och David, han skrev i psalm 34 och vers 3. Min själ skall berömma sig av Herren. De ödmjuka skall höra det och glädja sig. Och i den här psalmen där uttrycker han att det han värdesatte och berömde sig av, det var inte hans rikedom eller hans styrka, hans ämbete eller hans position. Han var ju kung i landet. Inte vad han hade gjort eller vad han hade fått. Nej, att det finns en Gud och att Gud är den han är och att han fick kalla Gud min Gud. Han berömde sig av Herren, sin Gud. Jag sa innan att vi har inget eget att berömma oss av. Jag vill berätta om en kvinna som hade en dröm en gång. Hon hette Ida Andersson. Hon var evangelist i många år. Dog på 70-talet. Hon kallades faktiskt med rätta apostel. För hon vann många för Gud. Och hon är en väldigt speciell person. Och hon startade 39 församlingar på Västgötaslätten. Hon byggde kapell till församlingarna. Och de invigdes alltid betalda. Så det var många under. Många häftiga under kan jag säga. Som berättade som hände de där åren. Det var mycket motstånd. också. Men Gud var med henne. Jag blev frälst på ett av hennes läger i Broddetorp. Hon och teamet som hon hade ordnat läger ofta. I alla fall, Ida hade en dröm. Och jag kan inte säga att jag nu upprepar exakt det hon sa. Men ungefär så här var det. Hon drömde att hon stod inför himlens port. Och där stod en ängel och vaktade. Och hon förväntade sig att få gå in i himlen. Men så säger ängeln, vad är lösenordet? Och Ida tänkte efter, och vad är lösenordet? Och hon började räkna upp där allt det hon hade fått göra för Gud. Hon hade ju vunnit många till frälsning. Hon hade vittnat om Jesus och hon hade startat församlingar och byggt kapell och det ena efter andra. Men allt det hon räknade upp, för varje sak som hon räknade upp, säger ängeln, det räcker inte. Och ju mer hon räknade upp, allt hon kunde komma på, det räcker inte, sa ängeln. Men till slut kom hon på, jo, men jag har fått mina synder förlåtna. Jag är frälst genom Jesu Kristi blod. Det räcker, sa ängeln. Och så öppnas porten till himlen och hon fick gå in. Ja, det är starkt. Det säger allt, den drömmen. Det räcker. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Jag läser det i Efesierbrevet 2:8. Inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Och nu fortsätter vi där i Romarbrevet 8 som vi läste innan, från vers 16. Anden själv vittnar med eller tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. Precis som jag sa att Jeremia fick göra på sin tid. Paulus fick gå igenom mycket lidande för tron på Jesus på sin tid. För att också bli förhärligade med honom. Och så skriver Paulus, jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och vi kan tänka, kom ihåg allt det där som Paulus räknade upp som han fick gå igenom. Han led skeppsbrott när han var ute på missionsresor. Han blev stenad. Han var nära döden många gånger. Han blev förförd. Han fick verkligen gå igenom mycket av Kristi lidande. Och ändå säger han, och jag tycker man ser en våg framför sig med två vågskålar, säger han att allt detta det väger lätt i jämförelse med den härlighet som väntar. Och så ser vi den där andra vågskålen bara pang ner liksom i backen av det som väntar. Av det Gud har berätt. Vad underbart. Och Paulus var också det lidandet att han hade ständig nöd för församlingarna. Och nöd för människors frälsning. Nöd för människor som var på väg att gå förlorade. Och det är också något som vi får dela. Nu är det några viktiga sanningar i de här verserna som vi har läst som jag vill ta upp här. Dels så läste vi att vi är Guds arvingar och Jesu medarvingar. Men det betyder inte att vi är jämlika med Jesus. Det är viktigt. För vi ärver inte vid sidan om honom. Vi ärver i Kristus. På grund av honom. För Jesus är unik. Han är Guds son. Han är Gud som blir människa. Och Jesus är arvingen av allt. Och det läser vi om i Hebreerbrevet 1 från vers 1. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen utstrålar alltså Guds härlighet, alltså den Gud är, läste vi här. Och som vi läste innan, den helige andes uppgift är att föra oss till Jesus. Och vi läser om det i Johannes 16, vi går tillbaka till Johannes 16 och vers 13. Det Jesus sa: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska föra er in, leda er in, guida er in i hela sanningen. Ordet betyder en rörelse in mot centrum. Mm. Och där är Jesus. Och man kan också ta definitionen här att han ska föra dig in i alla de segrar som Jesus har vunnit för dig. Och vi vet att Jesus vann seger både över synden och världen och djävulen, Satan. Därför kan vi förtrösta på Jesus. Och vi ska ha klart för oss det. Det behöver vi kanske bli påminna om nu och då. Att den helige ande, som det står, överbevisar oss om synd. Överbevisar oss om det, är fel, om det som är fel. För att föra oss till Jesus så att vi får hjälp. Så att vi får förlåtelse. Och rening och helande upprättelse. Mm. När djävulen pekar på synden. För han kan också peka på våra synder, det vet vi. Då anklagar han för att få oss att ge upp. Så är det så att det kommer tankar att du känner dig anklagad och åklagad. Men för att du liksom känner att du är ett hopplöst fall eller det här är ju omöjligt. Då är det aldrig från den helige ande. Då är det från fienden, den onde. För han vill att du ska ge upp. Men den helige ande avslöjar oss för att hjälpa, för att rena, för att förlåta. Och Jesus fortsatte: ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Vad som kommer att ske. Det gör han till många i den här tiden. Genom sitt ord till oss alla. Men också genom drömmar och syner och på olika sätt, profetia. Talar han om vad som ligger framför. Och så säger Jesus: han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Den helige ande talar alltså alltid i enlighet med Guds ord. Alltid i enlighet med Jesu ord. Så om man hör mycket tal om anden, för det kan talas om på alla möjliga håll och sätt idag. Och så kan man ibland få en känsla av att Jesus nästan är ett störande moment. Då ska man se upp. Vad är det där för ande? Det är inte Guds ande. För Guds ande, den helige ande, för oss alltid till Jesus. Vilka är Guds barn? De som ärver, som vi läste om. Som ärver i Kristus. Ja, en del påstår att alla människor är Guds barn. Nej. Så är det inte. Alla är skapade av Gud. Alla människor är skapade av Gud. Men Guds barn, det blir man bara genom på nyttfödelse, omvändelse, syndernas förlåtelse och frälsningen i Jesus. Därför att barnaskap, Guds barnaskap, handlar om relation och gemenskap med Gud. Det finns inte något utanför Jesus. Det är i honom som vi är Guds barn. Och så läste vi om Guds ande bor i er. Och Jesus sa att vi ska ta vår boning i er. Och vi läste också att anden själv vittnar med eller tillsammans med vår ande. Att vi är Guds barn. Så din ande och Guds ande är inte samma sak. Men om du är på nytt född och troende, då har den helige ande tagit sin boning, så han bor i din ande, säger Guds ord. Men det här är viktigt att hålla isär. Helgelsen gäller alltså både ande, själ och kropp. Första Thessalonikerbrevet 5 och vers 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han skall också utföra sitt verk. Det är Guds löften till oss varenda en. Det står kanske lite knepigt översatt här. Men det kan också översättas: må fridens Gud själv helga er helt och fullt, så att ni bevaras, så att hela er ande, själ och kropp är utan fläck när Jesus kommer. Så kan det också översättas. Alltså att både vår ande, själ och kropp, att det inte finns något som är i mörker eller någonting som är dolt, utan att Jesus renar och lyser upp varje vrå i våra liv. Och vi får överlåta oss helt och fullt som människor, både till ande, själ och kropp, åt Gud. Det finns nämligen de som påstår, som ni säkert vet, att du är fullkomlig i din ande och du är ett med Guds ande, i betydelsen att din ande är Guds ande. Och därför drar man då slutsatsen att därför kan du skapa med dina ord precis som Gud kan skapa med sina ord. Och det man stöder sig på är bibelordet i 1 Korintherbrevet 6 kapitel. Och där står om att leva, Paulus skriver om där, varning för att leva i synd och leva i otukt. Och där säger han: vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly bort från otukten. Men den här ekvationen är väldigt enkel. För om det är som den här bilden här av en sköka, är två personer som blir ett kött, som det står. Ja, men det är fortfarande två individer. Så att vi är ett, eller en med Guds ande, det är också två individer, så att säga, två personer. Det är din ande och det är Guds ande. Det är väldigt enkelt. Så det här är alltså en misstolkning och förvrängning av Guds ord. Om att bli ett skulle innebära en och samma, då leder det i förlängningen till att man säger: vi är allt som Jesus är. Med andra ord, vi är gudar. Vishet, brukar jag säga, det är att se vart vägen leder. Det finns många lärare som leder fel. Det kan låta bra, men så ser man det där leder bort från Guds ord. Då ska vi inte gå in på den vägen. Och här ska vi gå tillbaka. Här får vi gå tillbaka till ursynden, om man säger så. Lögnen i Edens lustgård. Så vi går till 1 Mosebok kapitel 3. Men ormen, och den gamla ormen vet vi alla vem det är, djävulen, var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud, med kunskap om gott och ont. Och vi vet alla vad som hände, att både Adam och Eva åt av den här frukten. Synden kom in i människosläktet. Ni ska visst inte dö. Med andra ord förnekas synd och dom. Konsekvensen. Det är inte farligt att strunta i vad Gud säger. Typ: ni blir som Gud. Ni blir gudomliga. Ni blir gudar. Du blir din egen Gud. Och det här är jagets religion. Ni får kunskap. En högre kunskap. Ett högre medvetande, kanske. Utan Gud. Guds väg och Guds plan, det var att de skulle äta av livets träd. Livets träd, det handlade om att lyda Gud, lära känna honom. Livets träd är en bild på Jesus själv, egentligen. Att bli Guds barn, i överlåtelse och i gemenskap, relation, i förtröstan på Gud. Och det handlar om att vara beroende av Gud i allt. Beroende av hans kärlek, beroende av Guds vishet, beroende av hans kraft och ledning. Det som Gud hade tänkt i lydnad för honom. I tjänande, ett tjänande sinnelag. Som varandras medhjälpare med Jesus i centrum. Och det talar också om nåd och sanning, livets träd. Kunskapens träd om gott och ont. En bild på Satans väg och Satans plan när man ska vara olydig mot Gud, göra tvärt emot vad Gud har sagt, göra sig oberoende av Gud. Och så blir man Guds fiende. Och när synden kommer in och kommer hierarkin in, kommer orättvisa in och herravälde, kontroll, manipulation och så vidare. Och det här börjar ju redan mellan Adam och Eva. På grund av synden sa Gud till kvinnan, mannen ska råda över dig. Så var det ju inte innan. De hade fått samma kallelse av Gud. Skulle vara medhjälpare. Yes, hörde jag då. Här är jaget i centrum. Självförverkligande, självförgudning hos människan. Makt och tvång. Här har vi världsherravälde, som djävulen har försökt genom, med hjälp av människor, att utöva redan från första Mosebok, redan från historiens början. Och idag kallas det den nya världsordningen. En världsordning där man säger att människan är god innerst inne. Vi ska skapa en bättre värld, en god värld, men det är utan Gud. Det brukar kännetecknas av en pyramid. För mig är det så uppenbart, för många gånger när Gud har talat, när han har visat syner, och det är under många år, inte många syner, men det är några syner under många år, skulle jag säga, så brukar han visa en svart pyramid. Och pyramiden, det är ju kännetecken för Egypten, det finns i Egypten. Det som är mest känt där. Men profetiskt i Bibeln så står ju, som vi vet, Egypten för världen. Och världens tänkesätt och världens system. Det är det som det handlar om. Syndens slaveri. Och pyramiderna var ju gravar för faraoner. Alltså fulla av döda ben. Och vi minns säkert vad Jesus sa om hycklarna. De fariser och skriftlärde som var hycklare. Han var inte nådig. Han sa, utanpå ser det vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och all slags orenhet. Det ser bra ut på ytan, men inte inuti. Och i Uppenbarelseboken 13, där har vi hela detta sista globala herravälde, världsrike, som Bibeln beskriver. Och här finns också märket som alla känner till. 666. Och sexan, där står ju för, det är ju människans tal, säger man, därför att människan skapades på den sjätte dagen. Det är alltså människans styre och människans makt utan Gud. Och det här leder fram till, som man idag vill ha, det hör man lite nu och då, en världsregering, en världsledare. Man vill ha en röst i olika sammanhang. En ledare, och så talar Bibeln om den falske profeten. Och detta är globalt. Vi har haft under en hel del år, nu är det ett tag sedan, men vi hade första, tror jag, 2007 i Värmland, temadag om ändens tid. Men vid ett av tillfällena när jag satt och förberedde för ändens tid, undervisning, då satt jag och ritade mina pyramider och jag hästar, ni vet, och hästar och vindar och allt det här. Jag ritar ofta symboler, ritar små teckningar. För jag tycker det är lättare att se då. Jag var van att teckna och gjort hela mitt liv mer eller mindre. Så satt jag med den här pyramiden. Och så tänkte jag, människans tal, ja. Men så är det ju. 666, alltså mänskligt styre politiskt, så skrev jag politiskt en sexa på ena sidan av den här triangeln, pyramiden. Och på den andra, religiöst styre, mänskligt styre, en sexa där. Och botten, en sexa, den tredje sexan, ekonomi förstås, för allt handlar ju om ekonomi, allt handlar ju om pengar. Och det är grunden. Jag tror att det är precis så. Sen att det kommer mer detaljerat som vi kommer att se med tiden. Om vi får leva när det här uppfylls, vilket inte alls är omöjligt. När vi ser så mycket profetier och tidstecken gå i uppfyllelse. Politiskt, religiöst och ekonomiskt. Globalt. Utan Gud. Människan vill bli som Gud. I psalm 119 och vers 163 läser vi: jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Gud, din undervisning älskar jag. Därför att Gud talar om för oss var det här globala planen leder till. Och jag vill läsa upp hur lögnen ger sig uttryck idag. Och det är inte på alla områden, men jag läser upp ett antal här. Frimurarna. J.F. Newton. Frimureriets stora hemlighet är att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv. Inom New Age, nyandlighet, Gud är i alla, allt är Gud, alla är gudar, panteism och panenteism. Och för att Kristus, eller Maitreya som man säger där, en andeguide, ska träda fram, så måste först alla människor förstå att de är ett, att alla är gudomliga. Hela skapelsen är ett. Synd är separation. Det är att inte inse att man är gudomlig. Mystikerna. I människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga enheten från vilket hon utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom den inre resan. Ett nytt medvetande till stånd. Sofism inom islam. Målet är att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med Gud. Och det sker genom meditationsformer och kroppens avslappning bland annat. Mormonerna. Kristina Hanke var mormon i 40 år. Som mormon tror man att människan ska bli upphöjd och bli Gud. I kristendomen är det endast Gud som är Gud, säger hon. Sen hon blev kristen då. Gnostikerna. Ja, gnosis betyder ju kunskap, och där talas det om en högre kunskap. Förmågan att finna det inre ljuset, den sanna visheten, det högre heliga jaget som kallas Gud. Om man söker inom sig själv, säger så man då. Människan är ett gudaväsen, innerst inne är hon god. Kunskapen nås genom meditation, tystnad, sökande inåt, upplevelser, andliga upplevelser och andningsövningar. Inom Let the Rain, den karismatiska så kallade rörelsen, Kristus kommer andligen i sin förenade kropp, corporate Christ. Och här konsekvensen blir att man säger vi är Kristus, vi tillsammans är Kristus. Trosrörelsens herradömesteologi eller framgångsteologi. Jag är en ande som har en själ och som bor i en kropp. Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande och kan därför ta ut eller proklamera helande, rikedom, framgång, seger och så vidare. Man talar om ordets makt och positivt tänkande, positiv bekännelse. Man påstår då att Adam hade all makt. Och den stals av Satan och ska nu återtas. Jesus blev som vi för att vi skulle bli som han. Eller ännu värre, Jesus dog andligen och blev som Satan. JDS-läran. Jesus died spiritually. Det är en fruktansvärd hädisk lära. Benny Hinn, en känd trosförkunnare, säger därför: säg inte till mig att du har Jesus. Du är allt det som Jesus var, är och ska bli. Kenneth Copeland, en annan känd trosförkunnare: du har inte Gud inom dig, du är en. Du är helt och hållet Gud. Vad sa Jesus? Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gud har makten. Jesus har makten, ingen annan. Det var ju just det som djävulen frestade Adam och Eva med. Katolska katekesen, artikel 460. Till Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds enda son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa skulle göra människorna till gudar. Andra Vatikankonciliet kan man också läsa: genom att delta i eukaristin, den katolska nattvarden, så blir ni förändrade till det ni tar emot. Med andra ord, ni blir gudar. Och i den katolska nattvarden så menar man att prästen kallar ner Jesus i brödet och brödet förvandlas bokstavligt till Kristi kropp. Och så äter man det, så tillber man det här brödet. Och så offras Jesus varje mässa, varje eukaristi, varje katolsk nattvard, om och om igen varje dag ständigt. Men så här står i Bibeln, Guds ord, Hebreerbrevet 9:28: så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. En gång. En gång. Det är fullbordat. Och det här är lögn. Allt annat är lögn. Som man säger här. 1986 samlade påven en mängd religioner. Jag vet inte om det var alla religioner, men väldigt många. Det var 120 ledare från olika länder till ett så kallat toppbönemöte. Och idag så kallar man ju alla, vad är det man säger, separerade bröder. Det är alltså protestanter, tillbaka hem, välkomna hem till Rom. Och så för påven dialog med andra religioner till en världsreligion. Det här ingår i nya världsordningen på den religiösa arenan, på det religiösa området. Det här kallar Bibeln i Uppenbarelseboken för Babylon, eller skökan Babylon. Och det här ordet sköka, det betyder en, det är någon som har inte bara en man utan många män, alltså religionsblandning. Profetiskt. Och vad är det som förenar? Jo, det är lögnen. När man drar allt till vart det leder, till sitt mål, så blir det: ni är gudar, vi är gudar. Alla är gudar, alla är gudomliga. Lögnen förenar här alltså. Och det finns mer att citera naturligtvis, men det räcker ju med allt detta som jag läste upp. Påven kallar sig Kristi ställföreträdare. Alltså han är istället för Kristus. Då är man en antikrist. Då säger man: jag är en antikrist. Därför att det vad antikrist betyder, emot, eller tvärt emot, eller istället för Kristus. Det är vad ordet på grekiska betyder. Och på ett sätt kan det vara sant. För Bibeln talar ju här om att på det religiösa området, där är det falske på profeten som kommer att bli den högsta ledaren. Och det är ju en religiös antikrist. Och påven är ju en väldigt passande kandidat till detta. Utifrån vad man säger i katolska kyrkan och vad man säger om påven. Sen har vi den andra delen då, politiskt. Och där kommer en politisk världsledare att träda fram, säger Bibeln. Och vi hör idag hur man ibland ropar efter en världsledare och en världsregering i den nya världsordningen. Och det är alltså en politisk antikrist. Bibeln säger att den heliga ande är Jesus ställföreträdare, Kristi ställföreträdare. Vi har ju läst många bibelord här nu om vad Jesus sa om den heliga ande, som han sänder när han får upp till himlen istället för honom. Den heliga ande. Vad ska vi göra med allt det här? Ska vi strida emot det här? Nej. Det kan vi inte. För Gud tillåter detta. Det är människans val det handlar om. Det man väljer. Men varje enskild person, varje enskild människa har rätt att göra sitt eget val. Och här är Gud och verkar med sin ande för att kalla människor till Jesus. till frälsning, till evigt liv. Och vi kan varna, och vi kan vittna om Jesus, och vi kan peka på Guds väg, tala om vad Bibeln säger. Det är vår uppgift i den här tiden. Vad säger då Bibeln om Guds barn? När vi har läst om detta med det stora Babylon, som det kallas. Det kallas så profetiskt, därför att det går tillbaka till det första världsväldet som var i Babylon. Religion och politik hand i hand. Världsherravälde. Samma avgudar till och med i slutändan upprepas från det gamla Babylon, som har hängt med olika namn, olika skepnader, återkommande genom hela historien till slutet. Men vi läser då i Uppenbarelseboken 14 från vers 4. Här talas om Guds barn. Och det här är profetiskt språk, så det är inte helt lätt kanske att förstå. Det låter lite konstigt. Det är det som inte har befläckat sig med kvinnor, står det här. Det är jungfru, dessa som följer lammet, alltså Jesus, vart det än går. I den här profetiska bildspråket står kvinnor för religioner. För det är ju olika benämningar, olika bildspråk. Och här förstår vi att det handlar om främmande lärare, främmande religioner. Avgudadyrkan alltså. Men det finns ett folk. Det finns ett folk som tillhör Gud och som följer lammet Jesus vart den går. Det är Guds barn. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. Och så står det, i deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Och vad var lögnen? Vi är gudar. Vi tror inte på den lögnen. Vi är människor. Men vi tror på Jesus och vi berömmer oss av honom. Och han bor i oss. Det är stor skillnad. Vers 6. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst, frukta Gud och ge honom äran. Till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Ännu en annan ängel följde efter och han sa, fallet, fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Och det är därför också vi läser i Uppenbarelseboken 18 och vers 4 där Gud uppmanar och ropar, dra ut från henne, gå ut ifrån henne, ni mitt folk. Så en del av Guds folk dras med i det här. Men Gud ropar, dra ut innan det är för sent. Ta inte del i hennes synder. Bekänn lögnen som synd. Och vi går till Romarbrevet 8 och vers 11. Jag ska avsluta där med de verserna. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande. Genom sin ande som bor i er. Tänk vad underbart. Då är det slut med alla psykiska och fysiska sjukdomar. Då är det slut med åldrande och död och allt lidande och all ondska. Alla onda attacker och all kamp. Och vi får evigt liv med Gud. Det är ett underbart hopp. Och vers 22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, eller en pant på arvet som det också står. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Slutfrälsning. Ni kanske minns, jag tror det var andra gången som jag undervisade här i Kungsbacka. Då tog jag upp det tre ordet för frälst. Det första frälst, alltså på nytt födelsen, betyder fri från straff. Frikännande i domen. Det är Gud som säger. Det är han som bestämmer. Du är frikänd från domen. Och sen det andra, fri från syndens makt. Det som Bibeln kallar helgelse, vandringen med Jesus. När han förändrar oss, när han visar det som han måste få ta hand om i våra liv. Eller när vi faller i synd och vi måste bekänna inför honom. Han förlåter och reser oss upp igen och så får vi gå vidare. Det är ju livet med honom. Men så kommer, det vi läste om här, slutfrälsningen. Fria från syndens närvaro för alltid. Och hur underbart ska inte det bli? Och så läser vi där i vers 24. Ty hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det är detta som Gud har ämnat från början och som han har berett för oss alla. Så vi kan tacka Gud idag. För det underbara hoppet. Och vi kan lita på Gud och på hans löften. Och tacka Jesus för frälsningen. Och berömma oss av honom. För vi har vår berömmelse i Kristus. För allt. Och allt handlar om Jesus Kristus. Amen.